Välkommen till Skånes taltidning nummer 18 2024. Med utgivningsdag torsdag den 2 maj. Solen går upp redan 5.22 och ner igen klockan 20.48. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Efter en månad med nytt bokningssystem och nya taxibolag är problemen i Malmös färdtjänst fortfarande stora. Så här ska det inte se ut, säger serviceresechefen Lars Hellström.
Snart börjar jätteevenemanget Eurovision Song Contest med 100 000 besökare utifrån och ett stort säkerhetspådrag. Men hur går det att ta sig fram och hur säkert är det? Vi frågade polisen.
Få tillgängliga lekplatser för barn med synnedsättning, men barnen själva har många idéer om hur det kan göras bättre. Det visar en examensuppsats vid Karlstad universitet.
Långt, valfritt och korallfärgat. Vårens och sommarens dammode bjuder på mycket färg, men också jeansstyger i både jacka och kjol.
En gång i tiden lästes skånska bygderomaner och hembygdsskildringar in som talbok. Så är det inte längre.
Öppnat och stängt med blomsterkvast och hattbutik.
Evenemangstips med yttrandefrihet, euforiscen och palmsläpp.
Kalendern med kanaltunnel, Eiffeltorn och Eurovision.
Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Denna vecka går vi in i maj och Malmös nya bokningssystem för färdtjänst samt nya utförande bolag med nya avtal har varit igång i en månad. Vi har hört om en del välfungerande beställningar, men kanske framförallt om en rad problem. Bland annat med försenade eller uteblivna bilar och växelstrul. Lars Hellström är enhetschef för serviceresor hos Malmö stad.
Roligt att höra att ni också uppfattar att det faktiskt finns resor som fungerar väldigt bra, men att det finns resor som fungerar mindre bra. Det ser ju vi också nu. Det blir bättre. Sen takten på förbättringarna kunde ju varit lite snabbare. Och det är ledsamt när det inte fungerar för våra resenärer.
Men vecka efter vecka, kunde ni ha gjort någonting bättre från början? Redan i vårt förra inslag så var det ju röster som menade att det här kändes som någonting som var ofärdigt som hade släppts med bokningar och beställningar.
Man kan ju alltid fundera på saker så här i efterhand när man ser facit i vissa delar. Vi hade 4 nya avtal som startade. Gammalt system stängdes ner och vi behövde göra ett skifte. Lite skav här och där, det kan man nästan förvänta sig en så stor förändring som har skett. Men vi drabbades av saker som inte var förväntade, vilket är oerhört tråkigt. Och det får vi ju fundera på hur vi hanterar sånt framöver.
Hur länge till ska kunderna behöva vänta på att det fungerar som det ska?
Det är alltid svårt att sätta ett exakt datum när saker och ting ska fungera fullt ut. Det vi ser här i det arbetet vi gör just nu så ser vi att det blir bättre och bättre på var dag. Vi fixar de sakerna som det har varit problem med efterhand de dyker upp. Och vi försöker också säkerställa så att resenärerna kan både boka och få sina resor så som det är utlovat. Men datorn är precis allting skulle fungera perfekt, det kan jag inte säga.
Om vi konstaterar att det faktiskt är så att bokningar försvinner ut i det blå, hur är det möjligt?
Ja, det är också intressant hur det kan hända. Det ska inte hända, naturligtvis. Vi tittar ju naturligtvis på den typen av fel om vi har kännedom om dem. Så undersöker vi det. Men rent bokningsmässigt så ska det ju inte ske på det sättet.
Så att där finns ingen lösning i nuläget?
Jo, vi ser ju att det går ut väldigt mycket bokningar som fungerar perfekt. Men det kan finnas enstaka som vi fortfarande är bekymmer med. Och vi försöker lösa dem så fort det något som bara går. Men man ska ju kunna lita på att har man bokat så ska man få sin resa.
Men om man nu inte får den och som vi hör att synskadade på väg till exempel ett samtal om barnens skolgång eller att hinna fram till jobbet, är tvungna att ta taxi när färdtjänsten inte har kommit trots påstötningar, och betala ur egen ficka, och resegaranti saknas.
Även om inte vi har en resegaranti så kan man alltid höra av sig till oss och skicka in kvitter, så prövar vi om man kan få ersättning för den resan. Så det kan man alltid göra.
Och att information om att kunder, som i vårt fall då synskadade, ska hämtas och att chauffören inte ska sitta i bilen en bit ifrån och vänta, tycks inte heller nå fram, även om man säger till när man gör beställningen. Vart tar den informationen vägen?
Det är vi väl medvetna om, att viss information har inte gått ut till förarna vad de ska göra. De sakerna ska vara åtgärdade. Kan vara något litet kvar, men i huvuddelen av den informationen ska gå ut sedan en vecka tillbaka.
Och om nu det fortfarande är så att bilen inte kommer i tid eller inte dyker upp alls, så har vi hört röster som menar att de upplever att de helt enkelt, de skickas runt mellan olika växlar till Telepass, till Taxi 97 och så vidare, som där den ena säger nej, det är inte våran bil, det är nog den andres, nej det här är inte vår, du får ringa vidare.
Ja, så ska det ju inte behöva vara. Vi har diskussioner kring hur vi ska hantera den typen av situationer, och det pratar vi också med de olika leverantörerna som utför trafiken. Man ska inte, som kund ska inte behöva ringa runt, utan det ska hanteras. Och det finns också nödrutiner hur taxibolagen faktiskt ska kunna hantera resor som inte har fungerat.
Men om en chaufför till exempel inte har hunnit fram i tid, eller att chauffören vet att han inte hinner fram i tid, så verkar det som att då bollar de vidare det här till en annan chaufför, som i sin tur kan bolla vidare till någon annan, och ingen verkar ha koll på att bilen verkligen är på gång. Är det här ett scenario som är möjligt?
Det har kanske varit så i vissa fall hittills, men det är absolut inte så det ska fungera. Och det är just det vi har diskussioner med våra trafikleverantörer om, hur vi hanterar när någonting blir fel. Och därför finns det rutiner för vad de ska göra när det väl blir fel, så att man kan åtgärda så att resenären faktiskt får sin resa och inte hamnar i ett limbo att man ska kopplas runt hit och dit.
Är det garanterat att chaufförerna har tid att hinna fram när de får sin bokning, att hinna fram i tid till kunden?
Generellt sett så ska det vara det. Att det ska de alltid göra. Men om man nu använder sig av en nödlösning här, så kan framförhållningen bli väldigt kort. Därför måste vi ju se till att vi säkrar resorna på ett sådant sätt så att man inte hamnar i den här situationen. Och det jobbar vi på.
Och kommer färdtjänstbilen inte i tid, så kan ett upphandlat bolag tvingas betala vite till Malmö stad.
Ja, alltså, i de avtalen vi har så är det väldigt tydligt vad som gäller när fordon inte är i tid. Det finns både 30 minuter och det finns 45 minuter. Att göra avtalet gentemot våra trafikleverantörer. Och det är ett förstärkt krav som vi har haft i detta avtal som har trätt i kraft nu. Sen när man har en situation som har varit problematisk, så kommer vi få titta på, beror det här på leverantören eller det är på oss i Malmö stad som äger systemet. Alltså det är då sådana saker vi behöver utreda tillsammans.
Om vi sammanfattar, jag räknar upp svåra problem, du svarar så här ska det inte vara, och så säger du att det har blivit bättre. Men vad säger du till den du möter som själv har råkat ut för det här och är störtförbannad?
Jag har full förståelse för att man blir störtförbannad på oss när det inte fungerar, för man förväntar ju sig att den här tjänsten ska fungera, och det är oerhört beklagligt att det inte har fungerat. Vi jobbar för att det ska fungera. Vi är i en inkörningsperiod som har tagit lite för lång tid under denna månaden att vi ska få det att fungera, och vi jobbar stenhårt på att det ska bli bra.
Om vi hör av oss om 14 dagar, hur det ser ut då, tror du?
Då hoppas jag ändå fler som har fått mina bilar i tid.
Det hoppades Lars Hellström, enhetschef för serviceresor och därmed för färdtjänsten i Malmö stad. Han intervjuades av Dodo Parikas.
Nu på lördag börjar den stora musiktävlingen Eurovision Song Contest i Malmö med mängder av kringarrangemang hela veckan fram till finalen 11 maj. Alltihopa väntas locka 100 000 tillresta besökare och som malmöborna på det. Men hur går det att ta sig fram och hur är det med säkerheten? Också för polisen är Eurovision en stor sak. Jimmy Modin är Malmöpolisens presstalesman.
Ja, men det är det. Det är ett väldigt stort evenemang för oss som vi har jobbat länge med att planera. Egentligen kan man säga att från det att det beslutades att Eurovision skulle hållas i Malmö så har vi arbetat med planeringen av säkerhetsarbetet inför det.
Många poliser kommer att vara ute på stan?
Ja, vi kommer ha väldigt många poliser som arbetar under hela veckan. Vi kommer röra oss i centrala Malmö och såklart kommer vi även vara på de platser där Eurovision-eventen hålls. Vi kommer få kollegor från hela Sverige och även från Norge och Danmark som kommer hit för att stötta med vårt arbete.
Eurovision, själva tävlingen, kommer hållas på Malmö Arena i Hyllie. Och sen kommer det vara evenemang i Folkets Park och runt Malmö Live kanske framför allt. En fråga vi har fått är hur kommer det gå att ta sig fram? Kommer det vara mycket avspärrningar och liknande?
Vi kommer ha en del avspärrningar, men det är ju främst runt själva arenan och lite grann runt Malmö Live också. Det man kan tänka på är att det kommer vara väldigt mycket folk som besöker Malmö under den här veckan. Så att det kan vara svårt att ta sig fram av den anledningen. Men avspärrningar så är det främst kring arenan och Malmö Live som vi kommer ha. Och sen även Folkets Park kommer det vara ett väskförbud i som också kan vara värt att känna till.
Malmö Arena, har de börjat spärra av redan gatorna runt omkring har jag sett. Folkets Park, där kommer det vara mängder med evenemang på tre olika scener inne i parken. Eurovision Village som man kallar det för. Ja, hur kommer det se ut där?
Jo, men Folkets Park kommer ju att vara av, inte avspärrad egentligen, men vi kommer ha väldigt mycket personal där. Och i hela Folkets Park så gäller väskförbudet som vi har i hela Sverige. Så att det är ingenting som är särskilt för Eurovision, utan sedan höstas så är det något som gäller i hela Sverige på alla större evenemang. Och det finns ju några undantag, till exempel en skötväska eller om man har en väska av medicinska skäl. Men då kommer de väskorna att kontrolleras och söka igenom när man går in i parken.
Alla sorters väskor, ryggsäckar, handväskor?
Ja, alla sorters väskor gäller under det här väskförbudet utöver de undantagen som finns då gällande skötväskor och väskor av medicinska skäl. Så att till och med magväskor är förbjudet.
Och samma var det på Malmö Live om jag minns rätt?
Ja, det stämmer, och även på arenan såklart.
Och i Folkets Park, eller till Folkets Park, där har man ändrat lite på ingångarna. Den stora ingången är numera bara utgång. Och sen har jag förstått att det också är larmbågar och säkerhetskontroller.
Ja, vi har en hel del säkerhetsåtgärder vid de här evenemangen. Jag kan inte berätta exakt allting som vi har, men det kommer vara en ordentlig säkerhetskontroll när man ska ta sig in både på arenan, Malmö Live och i Folkets Park. Och där har vi också ändrat lite kring ingångar och utgångar och så för att vi ska kunna genomföra de här kontrollerna på ett bättre sätt.
Mm. Och jag gissar att ni kommer att vara där människor är då, helt enkelt.
Ja, det kommer vi vara. Vi kommer ha mycket personal som är ute och rör sig i Malmö under hela veckan. Och såklart då även på de här platserna där det är Eurovision-evenemang.
Om man skulle vilja hitta en polis och inte ser, kommer ni vara på några bestämda ställen och en buss eller liknande?
Nej, vi kommer inte ha någon buss utplacerad i centrala Malmö, utan vi kommer alltid att finnas på Malmö Live, Folkets Park och arenan. Där kommer vi alltid att finnas. Och sen så kommer vi också att finnas patrullerande inne i Malmö. Vi kommer ha mycket personal på plats. Dels för att det ska märkas att vi är där och att man ska veta vem man kan vända sig till om man har några frågor.
Sen finns det kanske en del speciella utmaningar här. Det kommer vara en politiskt lite laddad situation. Med tanke på vad som händer i Mellanöstern och demonstrationer och sånt. Vad förväntar ni er där?
Ja, det stämmer, och det är någonting som vi har med oss i vårt planeringsarbete. Att det kommer att förekomma demonstrationer och manifestationer under den här veckan. Och det har vi planerat för. Vi har fått in några ansökningar om att anordna demonstrationer som vi tittar på just nu. Vi har inte godkänt några än. Men vi räknar också med att det kan uppstå spontana opinionsyttringar. Så att vi har gott om personal som ska kunna arbeta med att se till att det kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.
Det har refererats till innan här att Sverige lever under en terrorhotnivå på 4. Hur rädd ska man vara?
Jag tycker inte att man ska vara orolig för att befinna sig i Malmö under den här veckan. Vi höjer vår förmåga dels med att vi har väldigt mycket poliser ute som arbetar. Vi höjer också vår förmåga med kameraövervakning där vi har flera tillfälliga övervakningskameror som är uppsatta under den här veckan. Och där har vi också personal som sitter och tittar och följer de här kamerorna så att vi direkt kan se om det är någonting som händer och pågår så kan vi styra dit vår personal som vi har på plats. Så att jag tycker inte att man ska vara orolig under den här veckan. Självklart så är det bra att vara uppmärksam, precis som det alltid är. Men ingenting utöver det vanliga under den här veckan, tycker jag.
Mm. Många människor som är tillresta, ficktjuvar och liknande?
Absolut. Det kommer vara väldigt mycket besökare och kommer vara mycket folk på stan. Vi har fått estimeringar på att det kan komma upp emot 100 000 besökare totalt under den här veckan. Och det vet vi att där är mycket folk. Ja, där förekommer också tjuvar. Till exempel ficktjuvar och fickstölder är något som vi har sett ökar under till exempel Malmöfestivalen och större konserter som vi arbetar med tidigare. Så att det kan också vara värt att känna till att man har koll på sina värdesaker. Man behöver inte gå omkring med mobilen i bakfickan till exempel, utan ha koll på det när man rör sig i Malmö.
Är något annat man bör tänka på?
Nej, inte som jag kommer på. Vi kommer att finnas på plats under hela veckan och vi kommer att finnas tillgängliga för alla som kan behöva hjälp, oavsett om det är hjälp med hur man ska ta sig bäst till ett ställe eller om man har blivit utsatt för någonting eller någonting man undrar, så är det bara att kontakta oss.
Sa Jimmy Modin, presstalesman på polisen i Malmö. Något av det kanske roligare som händer i stan under Eurovision-veckan kommer evenemangstipsen längre fram i taltidningen. Reporter hos polisen var Mats Sundling.
Hur är det med tillgängligheten för barn med synnedsättning på lekplatser? Och vad vill barnen själva ha på en lekplats för att kunna leka bra? Ja, i ett examensarbete i stads- och samhällsplanering vid Karlstads universitet undersöker Nasser Hasso och Oskar Wallman just det. De är i slutfasen av sitt arbete och har intervjuat barn med synnedsättning, men också skolpedagoger och andra vuxna. Själva idén till denna kandidatuppsats fick Nasser Hasso när han såg en lekplats i Milano i Italien.
Det gick förbi en lekplats som var faktiskt tillgänglig, anpassad eller anpassad för just synnedsatta barn. Som hade tydliga taktila stråk, informationstavlor i form av ljud och punktskrift och så vidare. Och då blev jag väldigt intresserad och då började jag liksom söka på ämnet, hur vi gör i Sverige. Vad är riktlinjer vi har? Hur ser lekplatserna ut? Och där såg det väldigt annorlunda ut här i Sverige då. Och då fick jag frågan att oj, nu kanske det är dags att undersöka det här. Vi kanske inte liksom har så mycket tidigare forskning på just det här ämnet, men att vi ska väcka frågan och ämnet ska komma upp på tapeten, att man ska ta tag i det och forska mer kring det.
Men ni har pratat med en hel del barn då också?
Vi har träffat barn både här i Karlstad, sen har vi träffat barn i Örebro flertal gånger. Och vi har även gjort observationer över flertal lekplatser, både i Karlstad, Örebro och inom Stockholms stad, för att se hur den fysiska utformningen är också. Och tillgängligheten är kopplad till stadsnätet. Hur tillgängliga är lekplatserna för synskadade?
Och barnen, vad säger de? Är liksom viktigt för att de ska kunna leka bra och kunna ta sig till lekplatsen och så?
Det som var väldigt häftigt när vi träffade barnen första gången och hade dialog med barnen var att de är så jätteengagerade i sin miljö och i sina frågor. Det var väldigt häftigt att få uppleva det faktiskt till en början. Sen tar barnet alltså upp förslag. De är väldigt kreativa. De älskar att leka. De utnyttjar alla liksom sina sinnen som de har och kan liksom använda. Allt från rumsuppfattning med att ta upp ljud eller känna och klämma på saker och ting eller lekredskap för att leka. Sen har barnen jättemycket förslag och behov som vi kan kalla det för. Det är allt från olika färgkontraster på lekplatser och även på vägen till lekplatserna. Det ska vara tydliga trottoarkanter exempelvis har kommit upp jättemycket så att man kan använda sin käpp för att kunna orientera sig i staden och inom lekplatsen också. Det är någonting som vi har sett har saknats på majoriteten av lekplatserna, att man har planerat in olika lekredskap och så kanske inte det är en tydlig entré alltid och stråken ut till platsen är inte liksom hela tiden tydliga. Så barnen har gett oss väldigt, väldigt mycket bra information om hur deras vardag ser ut egentligen. Sen någonting som har dykt upp som inte vi har tänkt på har ju varit underlag på själva lekplatsen. Vanligtvis så är det sand eller grus eller lera, gräs ibland har det varit också. Det är någonting som barnen kanske inte alltid har gillat. Eller det har kommit upp återkommande att det blir för mycket ljud när man liksom springer på grus. Och de barnen som orienterar sig med hjälp av ljud, då blir det svårt för dem att registrera och hitta till de här olika lekaktiviteterna inom en större lekpark då. Så det har kommit upp faktiskt.
Vad är det för material de skulle vilja ha? Har de gett förslag på det också?
Det har kommit upp jättemycket. Allt ifrån färgade gummimattor där färgen skiftar. Asfalt har ju väldigt attraktivt.
Om lekplatserna i större omfattning blev mer tillgängliga för barn med synnedsättning, då skulle det också kunna underlätta för föräldrar som har en synskada. Naser Hasso igen.
Vi var i Stockholm igår faktiskt och tittade på ungefär 7 lekplatser. Vi gjorde vår observation på varje lekplats. På vissa av dem kunde vi märka att oj, här skulle det kunna vara lite svårt till och med för föräldrar att ta sig upp om man har en synnedsättning. Det är trappor upp, det kanske är liksom, de kan vara tillgängliga men de är uppe på en höjd. Vägen är inte alltid tydligt till själva liksom den lekplatsen eller området. Det är någonting som vi kommer ta med oss också vidare. Någonting som man forskar vidare på just föräldrar också som har en synnedsättning. Men kanske barnen ser bra och vill liksom ta den här sprinten till lekplatsen och få leka fritt. Så jag tror att de här redskapen, eller man ska kalla dem stråken, tydliga kantlinjerna och så, skulle underlätta för alla. Inte bara för barn med synnedsättning, utan det skulle bli lättare för barnen att följa annars också. Och det är vårt syfte också med studien, att de här lekplatserna ska vara så pass tillgängliga. Det behövs inte stora åtgärder, men de ska vara tillgängliga så att alla barn kan leka fritt utan att det ska finnas några hinder.
Och Naser Hasso hade själv under flera ungdomsår en synnedsättning, keratokonus, som gjorde att det blev svårt att leka på samma sätt som seende barn. Och även om man idag har blivit opererad för sin sjukdom och ser förhållandevis bra, så minns han väl hur det var då.
Jag skulle inte säga att det besvärar mig så mycket nu, fast att ja, jag har ju mina utmaningar också såklart. Det gör att jag tänker ett steg extra kanske, också nu som planerare. Det kommer hjälpa mig jättemycket att tänka på just synnedsättning och andra hinder också såklart.
Och när du själv hade en grav synnedsättning under ungdomsåren, är det här sånt som du saknade då? Att det liksom inte fanns så att du kunde vara med på samma sätt som du hade velat?
Absolut. Jag var väldigt envis själv och satte mig in i olika situationer, alltså av lek, att jag utmanade mig själv. Men jag skadade mig själv väldigt mycket också. Att jag föll och liksom skadade mig ihop på lekplatser och så vidare. Men hade det funnits mer lekplatser som vi kan kalla dem, de mer moderna som finns idag och kan även utvecklas till att bli bättre, så hade det underlättat för mig jättemycket. Nu har vi idag utvecklat i Sverige exempelvis, eller i många städer, de här gång- och cykelstråken med tydliga linjer och markeringar. De är jättebra. De saknade jag väldigt mycket. Så jag tror det blir bättre och bättre. Men sen är det en stor kostnad också, vilket jag förstår, men det handlar ju om prioriteringar. Nu under mina studieår och även nu när jag varit ute mer i det praktiska, så har jag sett saker och ting som jag kan relatera till ungdomsåren. Att men gud, det här behövde jag också. Eller när barnen har pratat och tagit upp ett visst ämne, till exempel tydliga kantlinjer eller trottoarkanter. Det var någonting som jag också tänkte på då. Men jag visste inte lösningen. Jag kunde inte liksom uttrycka mig på rätt sätt, kan man säga. Jag kanske inte vågade alltid säga att jag behöver hjälp. Men det gör de här barnen och det är fantastiskt att de kan vara så öppna med vad de känner och tycker, vilket man ska vara då. Så det är mycket som jag kan relatera till och även har haft med mig sen jag började se igen hur vi kan göra det bättre. Någonting som jag har tänkt på som vi inte gör idag kanske på lekplatser eller i offentlig miljö är liksom hur vi jobbar med ljudkommunikation. Att man ska liksom kunna trycka på någon knapp för att kunna få informationen uppläst. Det är någonting som vi har tittat på de här lekplatserna också. Vid entréerna finns det en karta, en taktil karta eller i punktskrift. Finns det något ljud som spelas upp? Finns det möjlighet till det? Och det har det inte gjort. Vi har inte hittat något sånt på någon lekplats. Och vi har ju observerat upp till 15 lekplatser i olika städer. Det hade inte jag räknat med. Jag hade tänkt att men gud, någon lekplats måste ju ha någon form av taktil karta kanske. Eller något taktilt stråk eller ledstråk eller något liknande. Men det har inte vi sett tyvärr.
Det här ljudet, det man läser upp, vad skulle det kunna vara till exempel?
Det behöver inte vara något avancerat. Bara att man får uppläst vad som finns på lekplatsen. Vad är för lekaktiviteter som finns? Hur ser miljön ut? Att man får en kortfattad rumslig beskrivning. Jag tror inte barnen behöver bli instruerade eller att man ska rabbla upp liksom väldigt mycket detalj, utan det handlar om en känsla som jag också har tänkt tillbaka till mina år när jag inte såg att man vill gärna få en bekräftelse över att man är framme dels och även att få en rumslig uppfattning om vad som finns här i det här området så att man kan liksom göra en första bedömning och sen kanske börja känna på de olika objekten eller om man ska lukta eller om man ska höra. Så det behöver inte vara något avancerat, tänker jag. Absolut inte.
Vad händer med ert examensarbete när ni är klara, tror du?
Vi hoppas och kämpar för att det ska väcka frågan om hur man ska göra. Dels att inkludera barn i planeringsprocessen överlag mer. Det vill säga att man ska hålla dialog med barnen först och främst för att de ska få se sitt. Och även just vår inriktning då på sinnedsatta barn då. Att de barnen vill också leka. De älskar att leka. De är kreativa. De kommer med förslag, med åtgärder. Så jag hoppas att frågan väcks och att alla kommuner tar upp på tapeten att hur ska vi göra för att inkludera barnen i planeringsprocessen på ett effektivare sätt och inte tänka budget eller begränsade resurser och så vidare, vilket förekommer i olika kommuner just nu eller i samtiden då.
I början av juni ska Nasser Hasse och Oskar Wallman lägga fram sin examensuppsats om tillgängliga lekplatser vid Karlstad universitet. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Färgstarkt, mönstrat och långa klänningar. Dammodet i vår och kommande sommar är väldigt tillåtande och det mesta går att kombinera. I alla fall om man hör sig för i damklädesbutiken Annabelle vid Triangeln i Malmö. Nonny Petreus visar runt bland blusar, byxor och klänningar i affären strax innan öppning på morgonen och berättar vad hon tänker på först när det gäller vårens och sommarens dammodetrender.
Blommigt, mycket färg, mycket mönster. Och det som är väldigt utmärkande för den här säsongen, det är jeans. Det finns många olika typer av jeanskjolar som den jag har på mig. Många raka, vida, det här typiskt 70-talsstilen. Det hade jag när jag var i min yngre tonåren. Just en sån kjol. Det ser ut precis som man har delat två byxor och sytt ihop den till en kjol. Och även jeansjackor. Det finns mängd olika typer av jeansjackor. Långa, korta, kavajer och traditionella. Så jeans är väldigt stort den här säsongen. Det ser man i alla modetidningar, det ser man i alla varuhus.
Och tittar man på dig så har du ju en jeansjacka med massor av pärlor och det verkligen glittrar om den.
Ja, det stämmer. Den här jeansjackan har vi sålt så otroligt bra. Vi började med väldigt liten askplock. Så vi tänkte att det här är ju wildcard verkligen. För jag brukar kalla den här jackan för jeansjackornas Rolls Royce. Och jag känner mig verkligen väldigt, väldigt snygg och chic i den här. Men det sålde så himla bra så vi har nu kompletterat den 3 gånger till efter det. Så kunder vill ha det här lilla blinget. Och jag vet inte om det är så att pandemin som liksom allting bara stod stilla gjorde att kvinnorna vill ha något sånt nu. När man liksom står stilla 2,5 år och sen boom så sätter man igång allting. Och då vill man kanske synas. Man vill kanske det här som man har varit ifrån i så länge. Så det känns lite så. Och det är likadant med mönstren och färgerna i butiken. Kvinnor vill ha färg, vill ha mönster. Men såklart så har vi den lite nedtonad också. Här är ju stil. Vad har jag för stil? Vad vill jag ha? Hur vill jag kombinera mina kläder? Det är lite så det är här inne hos oss.
Men ska vi ta oss en tur? Här är en skyltdocka som är klädd i något väldigt mönstrat och rosa.
Precis. Man kan använda det både som klänning och tunika. Väldigt mycket mönster och färg. Och då har jag tonat ner det med en enfärgad cerisrosa byxa. Och så har hon en lika cerisrosa stickad tröja över axlarna. Och det här lilla piffet som jag brukar kalla. Det här är ju grejen på moset. Att det är det här lilla pricken av iet som det, gör ju.
Det är en blomma.
Det är en blomma, det är en tygblomma. Vi säljer så otroligt mycket tygblommor i många olika färger så de börjar nog ta slut.
Skulle du säga att rosa är färgen i vår?
Bland annat. Det är mycket rosa, men den färgen som är allra nytt för säsongen är ju korall. Och då kan vi traska bort här och ska visa dig vilken färg jag menar. Och det är denna. Den är inte orange, den är inte rosa, den är inte röd. Det är en salig blandning av alla dessa färger som vi kallar det för korall. Och korall är ju väldigt stort den här säsongen. Det finns kostymer, det finns stickade tröjor, det finns koftor, det finns klänningar. Så det är en lite ny färg för säsongen. För övrigt är det massor med olika färger här. Men den är väldigt stor.
Den är också så att den sticker ut, den här färgen.
Ja, det gör den. Och det är också väldigt fint om man till exempel, för den här är egentligen en kostym. Och kostymer fortsätter lite vara på modebilden med hela byggsträckter. En kostym kan man klå på, man kan klä ner, man kan också dela på den. Om man tar en vanlig vit t-shirt här med den och så vita sneakers som jag har på mig idag. Ja, men då är det liksom lite tufft och lite vardagsbetonat. Men byter du ut det till en sidenblus och så tar du någon liten sandalett med lite klack eller en fin sandalett. Ja, men då är du klädd för fest. Så byggsträckter är också ett väldigt bra alternativ för man kan dela på den. Den kan jag ha med en sån här tröja.
Och det är en tunnstickartröja,
ja. Och så blir det bara nedtonade vardagsbyxor och vardagskläxor. Tar man då en liten jeansjacka över det, ja men då är du vardagsklädd. Och så tar du den på vargen då med ett par jeans och en t-shirt. Då blir det fortfarande vardagsdrätt, men kavajen gör ju att det blir lite mer dressat men ändå lite fräckt med de tuffa jeansen. Så allting handlar om kombinationer. Hur kombinerar jag mina kläder? Hur tänker jag här? Och kombinationer kan vara väldigt många. Det är individuella.
Och då kan man också tänka sig att man kan använda rätt mycket ur sin garderob som man har hemma och kombinera med.
Ja, men definitivt. Och en sak som man också ska tänka på som många glömmer, det är att man kan använda en kavaj tillsammans med en klänning. Och det är inte alltid man tänker på det. Men gör det. Använd kavajer för då kan du använda dina kläder på så många mer olika sätt. Här har vi en mönstrad sommarklänning som är korall, orange och benvit i botten. Och så sätter man då korallkavajen som är helt enfärgad av det. Ja, men då blir det, kan man till och med gå på en sommarbröllop eller en studentfest. Så att använd kavajer till era klänningar så kommer de till användning mycket mer.
Om man nu inte tycker att mönstret är det bästa och man vill inte ha för starka färger, vad skulle man kunna ha i vår och sommar då?
Ja, men då går man in på vita färger. Alltså vit är ju väldigt fräscht. Men man kan också gå in på beft. Här finns helt enfärgad, sandfärgad kavaj i jerseykvalitet. Och den kan man ju kombinera till finbyxor, svarta finbyxor, marinblått. Man kan också ha linnebyxor med den här kavajen. Så allting behöver ju inte vara färg. Man kan ta en kakegrön, lite tuffare byxor också till det här. Då blir det liksom en annan look. Vi har klänningar här nere till exempel som är sommarklänningar. Väldigt, väldigt enkla i snitt. En armlös rund hals som sitter åt lite här över bysten men som går klockad ut. Men inte för klockad så man blir för yvig. Yviskåskvalitet och fickor. Den är helt lång. Så det finns beige då och så finns den i svart.
Och det här hellånga, är det också något som kommer i vår?
Det fortsätter, för det började redan förra våren och sommaren med hellånga blommiga klänningar. Men man ska också vänja sig vid de här längderna. Om man är inte van vid så kan det kännas lite konstigt. För det är ofta jag får höra, ja men jag är inte så lång, jag är så kort. Kan jag verkligen ha en långklänning? Ja men det kan du, bara du vågar köpa dig din första långklänning. Sen såklart, det kanske blir, på vissa blir det för lång. Men älskar man klänningen, blir förälskad i den så kan man alltid lämna in den och korta den så att den blir rätt längd på en själv. För vi är ju så olika långa allihop. Men man ska våga ta steget och köpa någonting som är utanför den här berömda boxen.
Och materialet, det är jeans är det, eller denim. Mm. Vad är det mer för material? Är det linne som pratar du också om?
Och där finns ju linneklänningar, som de här. I skarpa färger. Där finns massor med olika linnebyxor och längder och bredder och färger.
Det här är en ganska rak klänning med knappar i mitten hela vägen ner.
Och det här är väldigt bra med de klänningarna som har knappar i mitten, därför att du kan använda det som en vanlig klänning, men om du känner för dig så kan du ha tuffa jeans under och en enkel t-shirt, så öppnar upp det så blir det helt plötsligt en vågkappa. Så alla klänningar som är skjortblusklänningar är väldigt bra. Kan man använda på många olika sätt.
Och den här är också ganska lång.
Nej, den är också ganska långa. Mm. Linnebyxorna finns ju lite olika varianter. Här finns ju många olika färger. Här till exempel har vi en svart, rak, lite bredare ben med fickor. Och den är lite kortare. Men i alla fall så finns ju linnebyxor som är lite sportiga, lite enklare med dragsko i livet. Och så har vi de här som är lite mer fillinnebyxor som är släta med knapp fram, fickor, och så har de resor bak. Och byxor som ser ut som dem, de är fantastiskt bra, för att det är många av våra kunder som har problem med svanken. Du vet, man provar byxor, man behöver bredden, men här bak så har man smal midja, så brukar det alltid stå ut. Så alla de byxor som har resor bak i ryggen är fantastiskt bra, för de tillsluter jättefint, så man behöver inte göra några ingrepp och sy in dem. Och de är också lite kortare i benen, men finns slits på sidan. Finns i mängd olika färger. Det finns i vitt, det finns i svart, cerisrosa och en jättefin ljus apelsin och raffkulör.
Finns det någonting som man absolut inte ska ha i vår som är helt ute?
Nej, jag kan inte komma på någonting som man inte ska ha i vår. Alltså modebilden är ju så bred idag. Det finns inte de här, du ska göra si, du ska göra så, du får inte göra si, du får inte kombinera så. Du kan kombinera precis som du vill, det är upp till dig vilken stil du vill ha. Så till exempel, man kan absolut kombinera rosa och orange, det kunde man ju inte innan. Eller rosa och rött, det var ju tabu. Men idag kan man göra precis som man vill, så det finns liksom inte de... De reglerna längre, de är borta. Eller mönstrat, du kan inte kombinera randigt och blommigt. Jo, vill du så kan du. Det är därför det är så himla härligt med dagens mode. Alltså man kan skapa sin egen stil, unika stil. Som kanske inte grann eller någon annan har i ens närhet. Så det är helt underbart. Jag älskar mode.
Men här borta ser jag några klänningar som sticker ut lite grann. De är lite volanger och lite mönster. Och den här är i någon turkos färg. Och sen bakom så är det någon i en...
Neongul.
Neongul. Ja. Och sen finns det i någon form av lite lilaktig också.
Ja, precis.
Vad är det för klänningar?
Ja, det här är... Märket kommer ju från Grekland. Och det är 100% bomull, organisk bomull. Det är sån här typiskt... sommar- och semesterklänning. Vissa använder det på stranden, andra använder det på fest. Den är väldigt vid.
Mönstret är faktiskt lite taktilt, man kan känna det.
Mm. Det här är ju, och med det kommer från Grekland, så har de ju tagit mönsterna från deras folkdräkter. Men de har ju helt andra färger. Och det är meningen att det ska synas liksom, men ändå ska man säga att det här kommer ju från Grekland. Hur lång är vi armen och hur lång är längst ner? Det är en väldigt speciell klänning. Antingen så älskar man den eller så hatar man den. Och det är lite så med linne också faktiskt. Vi har ju vissa kunder som kan tänka sig linne och andra som absolut inte kan tänka sig linnekläder. För de tror eller tycker att de ska stryka dem hela tiden. Men man måste komma någonstans i det läget man tänker, ja, jag kan ju stryka den när den är nytvättad, vilket jag gör själv. Men sen kan jag ju låta det vara, det är ju linne, det är sommar, jag vill inte stå och stryka dagarna igen där. Jag kan känna mig fri och få lov att vara skrynklig. Den enda gången man får lov att vara skrynklig och det är okej, och det är linne. Nej, jag älskar linne själv, jag bryr mig inte om att det blir skrynkligt efter ett tag, det får lov att vara skrynkligt. Den här modellen är supermodell, vi säljer så himla mycket av den och det säljer vi från small till dubbel XL. Alla som provar den här klänningen, om man gillar modellen, är ju jättefina i den. Det är liksom volanger i etapper. Och det finns både med mönstrat och det finns enfärgat. Vad det här gör, tyget är väldigt tunt. Det faller så himla fint. Fodret under är jersey-kvalitet, så den är väldigt stretchy. Så den sitter liksom inte åt och strömmar åt. Man kan ju röra sig fritt och det faller väldigt fint på kroppen. Lite insvängd i livet, lite lätt klockad. Så att... Jag brukar säga till kunderna, ja, men man döljer de här fina volangerna man har på sidorna. Vi pratar inte ner om våra kroppar här inne hos oss. Vi säger ju inte bilringar, rullsor, någonting som är negativt. Här pratar vi om fina volanger, för alla har våra fina volanger, mer eller mindre. Så pratar vi. Och det döljer alla våra fina volanger, just den här modellen.
Och den är i blått, olika
är
blåa nyanser,
ja,
lite gult.
Precis, och lite gult och lite grönt. Det ser ut som antingen fiskfjäll eller... ormskin, fast lite klatschigare färger. Men den finns ju som enfärgad också. Så vill man inte ha mönstrat så finns ju en annan lösning med en enfärgad kullblock här. Exakt likadan modell. Ser ut så här.
Och det här är bröllop och studentfester,
ja,
och så?
Nej, men det är det. Men det, sen kan man ju också använda den som en vanlig sommarklänning. Tar man en jeansjacka och snickers då. Nej, men då tonar man ner hela klänningen så man kan använda den mycket mer. Och till alla möjliga sammanhang. Men man ska komma på alla de här sätten. Det är därför vi är här ju.
Det är därför ni hjälper
jag
till.
Ja, men det är därför jag jobbar i en liten butik och inte i en kedja. Därför att jag brinner för service, jag brinner att hjälpa kunderna att hitta rätt saker, rätt modell, rätt färg, rätt storlek, rätta snitt.
Så kommer man in här och är synskadad, då hjälper ni till och säger hur det,
ja,
sitter.
Det gör vi.
Syntolkar kläderna.
Absolut, det gör vi, definitivt. Oj, de kan filma på 10. Men jag ska bara öppna.
Och där lämnade vi Nonni Petreas som öppnade butiken för dagen och berättade om vårens och sommarens dammode. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
Ungefär fram till mitten av 2010-talet lästes in talböcker med lokal skånsk anknytning. Som bygderomaner eller hembygdsföreningars årsböcker med uppsatser om lokalhistoria knuten till en by eller bygd. Men sen dog verksamheten ut. Och böcker om Skåne som tidigare gjorts tillgängliga för synskadade blir inte längre inlästa. Siv Westberg och sen Claes Gylling har bägge läst in sådana talböcker.
Mycket lokalt förankrade berättelser och med liksom utblick på regionen och sen ibland världen. Så att det var, centrumet var ju lokalt eller regionalt.
Ja, här är den. Inläsning av Ängelholmsboken.
Och det är ett gammalt kopparstick där vi ser bönder som håller på att bruka marken. I förgrunden en bonde med en häst som drar en slags träsläde.
Där syntolkade du en bild.
Ja, ja. Jo, det var inte bara att läsa in själva texten utan bilderna skulle också med.
En bonde med fru kanske det som står och skådar ut.
En som jag särskilt kommer ihåg var en väldigt tjock bok om Barsebäck, om godset och byn och kärnkraftverket och så. Uteslutande om Barsebäcks historia. Och det kunde också vara sådana här hembygdsföreningars årsskrifter till exempel. Allt som räknades som väldigt lokal litteratur.
Skånes taltidnings tidigare chefredaktör Birgitta Fredén minns tillbaka några årtionden, när taltidningens studio även användes för talboksinläsningar av böcker med just lokalt tema.
Ja, det vi gjorde på taltidningen det var ju att vi skaffade fram en inläsare och biblioteket fick låna vår studio. Det var biblioteket som kom med böckerna och alla önskemål om inläsningar gick ju till biblioteket. Och vi skötte inläsningen.
Men då lydde ni rent faktiskt under samma huvudman. Det var länsbiblioteket för taltidningen och det var länsbiblioteket för inläsningarna.
Ja, Skånes taltidning tillhörde ju länsbiblioteket som då fanns i Malmö. Ända fram till det att Region Skåne tog över oss. Det var liksom samma organisation. Och det gjorde väl att det inte var någon större diskussion om hur det skulle göras och vad det skulle göras. Och när inläsningarna var klara så gick de till biblioteket. Och vad som hände med dem sen, det vet ju då de som jobbar på biblioteket. Vi hade inget med det att göra, vi lånade inte ut någonting. Folk kunde inte vända sig till oss och be att få låna de inlästa böckerna, utan då måste de gå till biblioteket. Och de kunde inte vända sig till oss med önskemål heller, utan nu fick de gå till biblioteket.
Vad är din egen bild av det? Hur viktig var den här inläsningstjänsten?
De som verkligen var hembygdsintresserade, för de var ju väldigt, väldigt viktigt.
Alltså det faktum att det faktiskt inte görs längre, det smalare skånska.
Ja, det är ju en brist, ojämlikhet, att de som inte ser så bra inte kan ta del av det som kommer ut.
Det är ju sorgligt, tycker jag. Det tycker jag faktiskt. Därför att det finns väldigt mycket intressant litteratur som utgår just från det lokala livet och regionala.
Hur många titlar per år var det som passerade er produktion?
Det kanske var 4, 5, 6 stycken per år. Det beror ju på hur tjocka de var, hur många timmar som gick åt för varje inläsning. Hur långt pengarna räckte då. För det var ju inläsarens lön som kostade biblioteket någonting. Och var det då en väldigt tjock bok med många timmar, ja då blev det inte så mycket annat.
Så att länsbiblioteket hade budgeterat för det här?
De hade en viss summa pengar avsatt. Och när det tog slut, då lades böckerna på hög till nästa år när det kom en ny summa pengar.
Och har du en bild av, täckte det hela Skåne eller var det här gamla Malmöhus län? Hur stort var upptagningsområdet så att säga?
Jag tror att det täckte hela Skåne. Jag har någon sorts bild av att vi har läst någonting om Ängelholm som inte hörde till Malmöhus län.
Och det stämde, som vi hörde tidigare. Claes Gylling har läst in en bok om Ängelholm och det har även Siv Westberg, som för övrigt, precis som Claes Gylling, är syntolk. Men nu till en annan del av Skåne som tillhörde det tidigare Kristianstad län, nämligen just Kristianstad med omnejd. På stadsbiblioteket hittar vi Stefan Sjölund och Jessica Sten, välkända för våra läsare som talbokstipsare. Biblioteket har en mängd tryckta böcker med lokal anknytning, men kan de också ordna med inlästa talboksversioner?
Nej, det kan vi inte i dagsläget. Vi får förfrågningar, men vi har inte möjlighet att själva läsa in det. Men om man hade kunnat söka projektpengar så hade det kanske kunnat finnas tid till att göra det.
Vad innebär projektpengar?
Ja, någonstans kanske från Region Skåne eller det kan finnas kanske olika medel att söka som ett projekt att kunna läsa in vissa delar av bibliotekets lokala samling. Lokalhistoria är populärt överhuvudtaget så att jag tror att det hade varit en efterfrågan om det hade funnits.
Vet du om det har gjorts inspelningar här på biblioteket?
Vi kan kolla med Stefan, han har ju jobbat här länge.
Hur länge har jag varit i huset? Det är väl 18-19 år. Så jag kan inte minnas, nej, att det har varit någon lokal inläsning. Så här. Nej.
Men medan vi pratar så kommer Stefan Sjölund på att visserligen var ju inte han med på den tiden, men precis där vi står i de inre rejongerna på Kristianstad stadsbibliotek så finns det faktiskt spår kvar av att just här har det gjorts inspelningar. Mellan två kontorsrum så sitter ett fönster som skvallrar om att här kunde en inspelningstekniker sitta på ena sidan medan inläsaren fanns i en studio innanför.
Ja, just det. Och det är en gammal studio här och det var ju på den tiden det var länsbibliotek för, ja, vadå, 30 år sedan eller mer kanske. Då spelades det in, då gjordes det inspelning här.
Och ni har inte något lager av sådana inspelningar som ni kan låna ut från?
Det tror jag inte.
Sa Stefan Sjölund på Kristianstad stadsbibliotek. Men hur hamnade vi här utan lokala talboksinläsningar? Och hur ser framtiden ut? Ja, det ska vi be att få återvända till framöver i taltidningen. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Skurup har butiken Blomsterkvasten tagit över frisörsalongen Noy & Klees gamla lokaler på Järnvägsgatan 7B. Tidigare ägaren sålt blommor från en vagn på torget. I Malmö har Hattbutiken öppnat på Hamngatan 3. Ägaren drev ett tidigare klassiska Västerblads hattaffär vid Värnhem som stängde höstas efter en hyreshöjning. Öppettiderna här är måndag till fredag 11-18 och lördagar 11-14. I Skivarp och i Gunnebo trädgård har ett trädgårdscafé öppnat i en foodtruck. Namnet är Filosofia och är öppet fredag till söndag under säsong och åtminstone fram till september. Och i Vansta har vintagebutiken och möbelsnickeriet Cozy Home by May öppnat i det före detta bageriet. Här görs utkänta föremål om till ny inredning. Adressen är Görslövsvägen 123 i Arlöv.
Evenemangstips. Och vi börjar då med syntolkad tv. Djuren på Djuris, det är 16 stycken 12-minuters avsnitt för barn i årskurs 0-3 och innehållet är naturrelaterat. Grundläggande fakta om vanliga djurarter, allemansrätt, årstidsväxlingar, hur man kan visa hänsyn och trivas ute i naturen med mera finns på sajten UR Play. 3 maj 21.00 så syntolkas programmet Herreys, Guldbröderna, om 1984 års Eurovision-vinnare med Diggiloo Diggiley. Årets Eurovision Song Contest från Malmö Arena med Petra Mede och Malin Åkerman som programledare sänds med syntolkning i SVT 24 och SVT Play. Semifinal 1 tisdag 7 maj 21.00, semifinal 2 9 maj 21.00, medan finalen sänds den 11 maj samma klockslag. Alltihopa alltså syntolkat. De planerade Eurovision-relaterade programpunkterna står trots en del artistavhopp som spön i backen i Malmö med musik på många ställen i staden, inom och utomhus, bland annat på Malmö C, där till exempel Bunny Brass Band spelar New Orleans inspirerat 4 maj 13.30. Men alla programpunkter i samband med Eurovision är med reservation för programändringar i ett oförutsägbart läge. Folkets park kallas under Eurovision för Eurovision Village och där finns bland annat den stora scenen Euphoria Stage, alltså euforiscenen, där en del av de tävlande artisterna uppträder live. 4 maj 2022 kommer de från Armenien, Belgien, Norge och Portugal. 7 maj 19-20 Albanien, Italien, Malta och Österrike. 8 maj 15-16 Island, Moldavien och Serbien. Och den 9 maj 15-16 Azerbaijan, Finland, Litauen och Tyskland. 2014 års Eurovision-vinnare österrikaren Thomas Neuwirth är mer känd som Conchita Wurst. Och 6 maj 21-21 och 45 uppträder Wurst på Euphoria Stage. 7 maj 17-18 spelade ukrainska bandet Go A på samma scen. 8 maj samma tid och scen Abba Singalong. 10 maj 19.00 ger artister från Malmö Opera smakprov ur höstens Roxette-musikal Joyride. Det kostar inget att komma in i parken, men under Eurovision används bara ingångarna från Falsterbogatan och Södra Parkgatan för inpassering. Huvudentrén mot Amiralsgatan är då enbart utgång. På Dag Hammarskjölds torg i Malmö, alltså mellan Malmö Live och restaurang Västra station, är det också Eurovision-program. 4 maj 12.00 blir det till exempel dans till den ukrainska Eurovision-artisten Vera Sedutskas låtar och det är stödorganisationen Malmö Helps som anordnar. Och blåsorkestern Öresunds musikkår, de spelar slagers och poplåtar 7 maj 17.30 och 18.30 för att nämna något. Argentinsk tango, Evert Taube-låtar och brasiliansk musik, alltihopa i gitarrversion, bjuds det på i hör 4 maj 13.00 på mötesplats Mittpunkten. Industrigatan 5, ingång på baksidan. Det är duon Jares, Roberto Amerise och Jan-Erik Ström, bägge utbildade på Musikhögskolan i Malmö, som spelar. Ingen entréavgift, men frivilliga donationer välkomnas. Highlights från renässansen med kören Collegium Vox Humana är en dansant, dramatisk, kromatisk och livfull konsert söndag 5 maj 18.00 i Dalby kyrka. Det är fri entré. Under en hel månad sätter museet, biblioteket och kulturskolan i Trelleborg fokus på yttrandefrihet och dess motsats, censur. Här är ett urval programpunkter. 7 maj håller journalisten och författaren, tillika biologen, Toril Kornfelt ett föredrag med rubriken Förbjuden framtid, hur gentekniken kan förändra världen. Det är på Stadsbiblioteket klockan 19. Biljetter säljs av Nordic och kostar 120 kronor. Dagen efter, 8 maj 16.30, läser Kulturskolans teaterelever ur Bernardas hus av Federico García Lorca, också det på biblioteket. Det är gratis, men föranmälan ska göras till e-postadress barnochunga.bibliotek@trelleborg.se. Den 16 maj handlar det om desinformation som hot mot rättsstaten. Och det är juridikprofessor Joakim Nergelius som föreläser på Trelleborgs stadsbibliotek 12:00. Gratis inträde, men föranmälan till biblioteket. Konstnären Sadaf Ahmadi berättar om hur hon i sitt konstnärskap verkar för förändringar i samhället och talar även utifrån sina erfarenheter av censur i Iran. Det sker 14-15, 18 maj på museet. Det är gratis, ingen föranmälan. Och 21 maj 19.00 talar Lucine Janjan från den ryska gruppen Pussy Riot om censur i hennes hemland och om konstens roll i samhället. Även detta på Trelleborgs museum. Också gratis och utan föranmälan. Och till sist, två föredrag 30 maj med rubriken Ett bibliotek för förbjuden litteratur med representanter från David Isak-biblioteket på Malmö stadsarkiv. Först på Anderslövs bibliotek 16.30, sen på Trelleborgs stadsbibliotek 19:00. Fri entré men föranmälan till biblioteken. Trelleborg 0410 73 31 80. Anderslöv 0410 73 43 18. Även i Lund förekommer Eurovision-inslag, främst på Botolfsplatsen. Några exempel. 7 maj 19.30 till 20.30 konserterar Västgöta Nations husband. 21 till midnatt visas semifinal 1 på storbildsskärm. Semifinal 2 visas samma tid den 9 och finalen den 11 maj. Inför finalen kan man samma dag bland annat höra Eurovision-låtar i jazztappning mellan 18 och 19.45. En pianokonsert med studerande från Musikhögskolan i Malmö ges i Dunkers kulturhus konsertsal 7 maj 12-13. Och 21 maj samma tid är det Sundsgårdens kammarmusikelever som spelar. Det är fri entré bägge gångerna. Ett av den svenska musikskattens mest kända verk, Lars-Erik Larssons och Hjalmar Gullbergs Förklädd Gud, framförs i Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad 10 maj 18.00 under rubriken Fredskonsert. Det är fri entré. Medverkar gör bland annat Orsa kyrkokör. I tillägg till kosläpp som vi tipsat om tidigare i Skånes taltidning så finns också palmsläpp. Åtminstone i Trelleborg där 100 palmer plockats ut ur växthusen och placerats ut i staden. Lördag 25 maj 11-17 uppmärksammas detta med ett sommarvälkomnande i stadsparken med program och matförsäljning. Några hållpunkter, invigning och musik av kuststadens marschorkester med start 11.00. 13.00 uppträder Hasse Andersson och 14.00 Linda Lundqvist. Biljettinformation Nortic, telefon 0455 61 97 00. Kalendern för årets 19:e vecka börjar måndag 6 maj då Marit och Rita har namnsdag. Kort efter den finländske presidenten Alexander Stubbs statsbesök i Sverige dyker nu kung Fredrik den 10:e och drottning Mary av Danmark upp i Stockholm, också de på sitt första statsbesök, allt enligt traditionen. För 135 år sedan släpptes de första besökarna upp i det då splitternya Eiffeltornet i Paris, uppkallat efter huvudkonstruktören, ingenjören Gustave Eiffel. Och som bekant står det kvar än idag fastän det var tänkt att rivas efter den då pågående världsutställningen. Och när vi ändå uppmärksammar stora byggnadsverk och ingenjörstekniska framgångar så har detta datum 30 år förflutit sedan tågtunneln under Engelska kanalen invigdes. Och tågen mellan kontinenten och England, de rullar på även efter Brexit. Tisdag 7 maj firar Carita och Carina namnsdag. I riksdagen startar en interpellationsdebatt 13.00. Bland annat så ställer Socialdemokraterna frågor om försämringar i arbetslöshetsförsäkringen till arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson, Liberalerna. Debatten sänds i riksdagens webb-tv. I Malmö Arena, som rymmer 15 000 besökare, är det dags för första semifinalen i Eurovision. Det är tredje gången som Sverige och andra gången som Malmö anordnar tävlingen. Denna gång dock i skuggan av politiska världshändelser, Gazakriget. Onsdag 8 maj uppmärksammas som segerdagen eftersom det var detta datum 1945 som Nazityskland kapitulerade för de allierade och andra världskriget tog slut i Europa. Segerdagen infaller dock på olika datum i olika länder allt efter när man där räknar att kriget slutade. Åke har namnsdag, medan den arma Ågot bara fick vara med åren 1986-93. Torsdag 9 maj är det Reidar och Reidun som har namnsdag. I EU-länderna är detta den officiella Europadagen, till minne av den så kallade Schumann-deklarationen från 1950 om ett enat Europa som ledde till kol- och stålunionen mellan Frankrike och dåvarande Västtyskland och så småningom till det EU där Sverige blev medlem 1995. Diktaren och dramatikern Lars Norén föddes 1944 och skulle detta datum alltså ha fyllt 80 år. Norén gick bort 2021 i sviten av covid-19. Och den som vill ta del av hans En dramatikers dagbok i flera delar så finns de inlästa som talböcker på sammanlagt omkring 200 timmar. Och det är dags för semifinal 2 i Eurovision ute i Hylje i Malmös utkanter. Fredag 10 maj är Esbjörns och Styrbjörns namnsdag. I Tjeckien startar ishockey-VM som spelas i bland annat Prag. Och redan första dagen möter Sverige USA i sin första match. Efter den stora MeToo-turbulensen i Svenska Akademin som tog sin början 2017, 2018 års inställda Nobelprisutdelning och den dåvarande ständige sekreteraren Sara Danius död, så blev hennes efterträdare Mats Malm. Han är litteraturvetare med inriktning på äldre nordisk litteratur, översättare och författare. Malm, han har bland annat varit med om att översätta Snorres Edda från fornisländska och den finns som talbok. Dessutom är han född i Lund. Nu fyller Malm 60 år. Lördag 11 maj är Märits och Märtas namnsdag. Och det är dags för Eurovision-final där Sverige som förra årets vinnare och årets värdland har en garanterad plats. Och som bekant är det bröderna Marcus och Martinus från broderlandet Norge som representerar Sverige i tävlingen. Och veckan slutar söndagen den 12 maj då Lotta och Charlotta har namnsdag.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från redaktionen. På grund av tekniska problem med våra printrar som trycker text på CD-skivorna så finns ingen uppgift om nummer och upplaga på skivorna för det här numret av Skånes taltidning. Printrarna måste skickas till tillverkaren för reparation och vi vet i nuläget inte när vi får tillbaka dem. Så vi ber om ursäkt för eventuella problem på grund av detta. Referat så. SRF Västra Skåne hade årsmöte den 12 mars och vi har fått ett inläst referat från Christer H. Persson.
SRF Västra Skåne hade sitt årsmöte på Vaktgatan 3 den 12 mars och vi var 50 personer som hade kommit dit. Vi leddes av Carl-Otto Rosenqvist under mötet. Hans Olin hälsade oss välkomna och sen lämnade han över klubban till Carl-Otto som med bravur skötte hela årsmötet. Han är ett riktigt proffs på det här. Duktig och trevlig och sen rolig dessutom. Allting flöt på precis som det ska göra enligt instruktionsboken. Vi hade val och det räknades och det slutade med att i styrelsen så har vi ju avtackat nu Stefan Hardung och som hans kompetenta ersättare får vi nu in Ulla Engström. Hon hälsas varmt välkommen av alla. Valberedningen fick också en helt ny besättning och tyvärr så minns jag inte riktigt vem de var. Men det var kända människor från föreningen. Vår före detta ordförande Per-Erik Müller som började året med att på dagen, den första dagen i år, fylla 90 år. Han unnade oss en liten stund att berätta om sitt liv före, under och i SRF. Och sen klubbades hela årsmötet av Carl Otto och sen tackade Hans Olin alla som hade gjort någonting för deras insatser. De fick blommor och jag vet kanske någonting mer som jag inte hann se. Men det var ett väldigt trevligt och bra årsmöte och vi höll nästan tiden, inte riktigt. Tack!
Den lokala delen av anslagstavlan så, och den är gemensam för hela Skåne. SRF Malmö Svedala välkomnar först till sin dagverksamhet. Fast måndag den 6 maj är den inställd. Tisdag den 7 maj däremot blir det bingo mellan klockan 13 och 15.15. Och kaffe och smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala hälsar också att Myndigheten för tillgängliga medier kommer till föreningen onsdag den 22 maj klockan 13. Marie O'Donnell kommer att berätta om MTMs arbete, hur man kan låna talböcker samt böcker på punktskrift för personer som har svårt att läsa tryckt text. Vi serverar lax och räksoppa och avslutar med kaffe och en kaka. Är du medlem får du det här för 50 kronor, övriga betalar 70. Kontant betalning på plats. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Och vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdag den 16 maj. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till en konsert med John Lundvik i Sankt Johannes kyrka torsdag den 30 maj. Vi träffas vid ingången klockan 18 och då får du din biljett. Konserten börjar klockan 19. Pris 195 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Adress Rådmansgatan 20 i Malmö. Föreställningen varar en timme och 20 minuter utan paus. Och färdtjänsthem kan beställas till klockan 21. Och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Gospel möter Eurovision. Eurovision-febern fortsätter när Gospel Rose Choir gör en konsert tillsammans med Melodifestivalvinnaren från 2019, John Lundvik, i Sankt Johannes kyrka. Och trion Martin Berggren på flygel, Christian Rimshult på bas och Andreas Bau på trummor. En kväll som slänger sig mellan glädje och djup. Sväng och eftertanke utlovas. Anmäl dig till föreningens kansli senast torsdag den 23 maj. Berätta då om du behöver ledsagning och inbetalningskort. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vi har bokat ett begränsat antal biljetter så det är först till kvarn som gäller. Betalning sker till föreningens bankgiro 192-9645 eller med swish till 123-077-8050 senast måndag den 27 maj. Glöm inte att skriva gospel och namnet på deltagaren vid betalningen. Om det uppstår problem under dagen kan du ringa till Maj-Britt Ryman på 070-324-6609. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne inbjuder till vår promenad. Det är vår. Ljuset är tillbaka och livsandarna vaknar till liv. Då är det läge för att ge sig ut i naturen och promenera den 3 juni klockan 10-16. Den här gången tänkte vi förlägga promenaden i Vanås konstpark. Det är en promenad som bjuder på lite mer djupgående upplevelser än bara en promenad. För synskadade finns där andra sinnen att stimulera, som till exempel ljudkonst. Inträdet till parken är 180 kronor om man inte är pensionär. Då betalar man 160 kronor. Du kan betala med swish eller kontanter vid inträdet. Där är olika långa sträckor att gå och du bestämmer själv hur mycket du vill eller orkar. Var och en står för sina kostnader under den här dagen. Det finns möjlighet att stanna och äta en lättare måltid eller kaffe och kaka. Var och en betalar sin förtäring i parken. Vi berör av din anmälan senast den 25 maj så att vi kan förvarna om det kommer många för att gå runt i parken och också för att om möjligt boka bord vid restaurangen. Man kan boka sin eventuella färdtjänst hem när man vill, dock senast klockan 16. Adress att boka den till är Vanås på Hässleholmsvägen, 28990 Knislinge. Anmälan gör du till Gull-Britt Pettersson på 0734 344 767 eller e-posta gullbritt1232@gmail.com. Om hon inte svarar så tala in på svararen. Välkomna önskar Gull-Britt och Birgitta. SRF Ringsjöbygden i samarbete med ABF Mittskåne hälsar varmt välkomna på en personlig, fängslande och framförallt inspirerande föreläsning med författaren, konstnären och sagoberättaren Mimmi Deluxe. Onsdag den 22 maj klockan 17.30-20 på Karidal i Eslöv. Adress Tröskevägen 2. Mimmi Deluxe, eller Mikaela Nilsson som hon egentligen heter, är unik. Så unik i världen att ingen kan säga vad hon lider av, eller snarare lever med. Efter 28 år är allt vi vet att hon har en okänd nervsjukdom som gör att hon sitter i rullstol och har en kombinerad grav syn- och hörselnedsättning. Hon tacklar det med skrivande, skapande, vänner, fester och att umgås med sin underbara hund Sigge. Nu träder hon fram i skuggorna och visar sitt sanna jag. I denna unika föreläsning får vi följa hela hennes livshistoria men också hur hon slutligen tog saken i egna händer och startade Mimmi Deluxe. Anmälan görs till Sara Månsson senast tisdag den 14 maj på 0730 856 109 eller e-posta ringsjobygden@srf.nu. Pris 50 kronor för medlemmar och 60 för övriga. Betalning görs på plats, helst via Swish. En enklare fika ingår. Varmt välkomna önskar styrelsen. Och Ringsjöbygdens medlemmar är också varmt välkomna på utflykt till Söderåsens älgpark den 1 juni. Vi kommer att gemensamt åka från Eslöv, plats återkommer vi med. Samling 11.30. Gemensam hemresa från älgparken klockan 15 till Eslöv. Priset är 40 kronor och fika finns till självkostnadspris på plats. Anmälan görs till Sara, enligt ovan, senast onsdag den 15 maj. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till årets första halvdagsutflykt. Eftersom resegruppen beslutat att den till största delen ska vara hemlig finns det inte mycket mer än praktiska saker att berätta om. Resdag fredag den 24 maj. Samling i SRFs lokal klockan 10, avfärd 10.30. Beräknad hemkomst cirka klockan 18. Deltagaravgift 200 kronor för medlemmar i föreningen, pris 510 kronor. Men lite måste vi avslöja. Det första stoppet är på restaurang Ellis i Förslöv klockan 11.30 där vi intar lunch. Stekt kycklingfilé eller stekt kummel. Sen går färden vidare mot hemligt resmål. Resan är väl värd sitt pris och vi kan inte tänka oss att du ångrar dig när du väl är hemma igen. Sista anmälningsdag är tisdag den 14 maj klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93 eller mejla srfvastraskane@srf.nu. Meddela om du vill ha kött eller fisk vid anmälan. Betalningen ska vara föreningen till landa senast den 20 maj till Swish 123 545 96 80 eller till Bankgiro 5954-3017. Meddela kansliet om du vill ha inbetalningskort. Vi ses på denna trevliga utflykt, hälsar resgruppen Monica, Ulla och Stina Bodil. SRF Västra Skåne ska också se ett resande teatersällskap med Eva Rydberg med sällskap på Sundspärlan i Helsingborg. Föreställningen syntolkas. Detta fredag den 2 augusti klockan 19 till 21.30. Samling för syntolkning klockan 18. Pris 550 kronor. Deltagaravgift 275 kronor för medlemmar i SRF Västra Skåne. Det finns 30 förhandsbokade platser så först till kvarn gäller. Eftersom föreställningen är slutsåld går det inte att få fler biljetter. Anmälan görs hos kansliet och meddela då om du önskar lur för syntolkning. Välkommen! Vi rundar av med några tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken, tågen först. I Helsingborg ska det göras underhåll i helgen och från lördag den 4 maj klockan 22 till söndag morgon klockan 6 går det inga tåg till eller från Helsingborg med bussar som ersätter. Öresundstågen tar en annan bana och stannar inte heller i Landskrona. Pågatågen mellan Helsingborg och Gantofta, Förslöv, Maria, Mörarp och Landskrona är inställda också det. Tågen mellan Svågertorp och Trelleborg är inställda, som det heter, nattetid och tidiga morgnar från natt mot måndag den 6 maj till tidigt på morgonen torsdag den 9 maj. Och tågen är inställda också mellan Helsingborg och Åstorp sena kvällar och nätter måndag den 6 maj och tisdag den 7 med bussar som ersätter. Och bussarna så, på bussgatan vid Simrishamns station började man reparera en bro i fredags och en rad bussar får ta en annan väg ända till den 15 juli klockan 5 på morgonen. Hållplatsen Simrishamns stations läge A till E är stängda. Regionbusslinjerna 321, 571, 574 och 575 stannar istället på den tillfälliga läge X som ligger på den parallella Stenboxgatan cirka 100 meter väster om bussgatans utfart på densamma. Cirka 40 meter närmare stationen då alltså ligger läge Y som regionbuss 576, 577, Skåneexpressen 3 och 5 samt närtrafiken och de tågsättande bussarna stannar vid. Till den 15 juli alltså. I helgen är det dags för bonamarknaden i Staffanstorp och från 5 på morgonen, fredag den 3 maj, stänger en del av Storgatan till måndag den 6 maj klockan 4. Regionbuss 166 hållplatser, Trekantsgränd och Rydbergstig ersätts av en tillfällig på Gullåkravägen. 300 meter respektive 700 norrut. Och hållplatsen Rådhuset stänger också, med hållplatsen Lundavägen som närmsta alternativ, cirka 550 meter åt sydost och då på Malmövägen. I Höganäs asfalterar man om en del av Långarödsvägen och regionbuss 201 hållplatser, Långaröd läge A och Gamsgatan A, eller om det är Gamsgatan möjligen. De har stängt bägge med Gamsgatan B som ersättning 150 meter norrut från den förstnämnda och på Rågångsgatan. Och hållplatsen Sjökrona läge A ersätts av en tillfällig stolpe på Långgatan, cirka 40 meter västerut. Några mer lokala ändringar i busstrafiken i Hyllie Malmö börjar som sagt en vecka med Eurovision snart. Och redan i måndags stängde en del av Hyllie Boulevard av för busstrafik till och med den 13 maj. För Stadsbuss 9 stängde hållplatsen Hyllie Allé läge A med hänvisning till hållplatsen Hyllie B, 600 meter åt nordväst på Hyllie Boulevard. Medan Hyllie Allé läge B ersätts av Hyllie A. För Stadsbuss 10 ersätts hållplatsen Hyllie av tillfälliga stolpar en bit österut på Hyllie Allé. Och hållplatsen Hyllebadet A ersätts av en tillfällig 100 meter österut på Hyllievångsvägen. Medan ersättaren till läge B ligger 180 meter åt nordväst på samma Hyllievångsväg. I Landskrona till sist började i måndag sitt arbete som stängt korsningen Ringvägen och Pilåkersvägen. Till den 6 maj klockan 16 stänger Stadsbuss 2s hållplats Pilåken med hållplats Idrottsplatsen som alternativ 300 meter norrut. Samma hållplats ersätter också Sandvången läge A medan läge B ersätts av hållplatsen Midhemsvägen B som ligger 300 meter söderut. Å andra sidan ersätts Midhemsvägen läge A av Sandvångsgatan A och den ligger på Stora Norrgatan 250 meter söderut. För Stadsbuss 4 ersätts hållplatsen Pilåkersvägen av Ringvägen A och B. Den ligger på Helsingborgsvägen cirka 900 meter västerut. Samma plats är alternativet för stängda Ringvägen C och D. Och härifrån ligger den 200 respektive 300 meter åt sydväst. Och det var hela innehållet för den här veckans utgåva av Skånes taltidning. Nästa torsdag råkar det vara Kristi himmelfärdsdag, en röd dag i almanackan, så nästa nummer kommer redan på onsdag den 8 maj.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!